Nåd vare med er och frid från Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Vi ska läsa predikotexten en gång till. Det är Matteus 2:e kapitel från den 13:e versen. När de visa männen hade farit, se, då visade sig en Herrens ängel i en dröm för Josef och sa: stig upp och ta med dig barnet och dess mor och fly till Egypten och stanna där tills jag säger till dig. Ty Herodes kommer att söka efter barnet för att döda det. Josef steg då upp och tog om natten med sig barnet och dess mor och begav sig till Egypten. Där stannade han tills Herodes hade dött, för att det skulle uppfyllas som Herren hade sagt genom profeten: ut ur Egypten kallade jag min son. När Herodes såg att han hade blivit vilseledd av de visa männen blev han ursinnig och lät döda alla de pojkar i Betlehem och hela dess omgivning som var 2 år och därunder. Detta enligt den tid som han noga tagit reda på av de visa männen. Då uppfylldes det som var sagt genom profeten Jeremia. Ett rop hördes i Rama, gråt och högljudd klagan. Rakel sörjde sina barn, och hon ville inte låta trösta sig eftersom det inte längre fanns till. När Herodes nu var död, sedan visade sig en Herrens ängel i en dröm för Josef i Egypten. Ängeln sa: stig upp och ta med dig barnet och dess mor och bege dig till Israels land, till det som ville ta barnets liv är döda. Han steg då upp och tog med sig barnet och dess mor och kom till Israels land. Men när han hörde att Arkelaus var kung över Judeen efter sin far Herodes, vågade han inte bege sig dit. Och sen han i en dröm hade blivit varnad för detta, drog han bort till Galileens område. Han bosatte sig i en stad som heter Nazaret, för att det skulle uppfyllas som var sagt genom profeterna, att Jesus skulle kallas Nazaré. Amen. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Ja, på juldagen hörde vi om en stor himmelsk här som prisade Gud och sjöng: ära våre Gud i höjden och frid på jorden till människorna hans välbehag. Så ängeln och hela den himmelska hären som visade sig för herdarna där utanför Betlehem, de prisade Gud för det stora och viktiga fredsavtal som det här lilla barnet hade kommit för att sluta mellan Gud och människor. Så Jesus hade kommit för att återupprätta gemenskapen med Gud som människosläktet hade brutit med genom sina synder. Jesus kom för att sluta det största och det viktigaste och det märkligaste fredsavtal som någonsin slutits. Fredsavtal brukar ju innehålla villkor som bägge parter i konflikten förbinder sig att hålla. Men i det här fredsavtalet så finns det inga villkor som är ställda på oss. Det finns inga krav ställda på oss. Utan Jesu verk, det var att ge ära åt Gud i höjden och åt oss människor frid och Guds välbehag. Utan att vi på något sätt medverkar till det eller förtjänar det. Något sånt kan ingen vanlig människa åstadkomma. Men så är inte heller Maria son en vanlig människa. Utan ängeln förkunnade vem han är. Han är Messias, Herre. Han kom i ödmjukhet och han lades i en krubba. Men när han var klar med sitt stora och viktiga arbete, då lämnade han en tom grav och en öppen väg för oss till liv, evigt liv i gemenskap med Gud. Och den frid på jorden som den himmelska Herren prisade Gud för, det är den frid som vi har genom tron på Jesus Kristus. Och den motsvarar den frid som aposteln Paulus skriver om i Romarbrevets 5:e kapitel. Då vi alltså har förklarats rättfärdiga av tro, Det är ju den stora skillnaden mellan kristendom och alla andra religioner. Alla andra religioner går ut på att förklaras rättfärdig av gärningar. Då vi alltså har förklarats rättfärdiga av tro har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Det är ju också den stora skillnaden mellan alla andra religioner. Därför att ingen kan vara säker på att han har gjort nog, så därför kan ingen ha frid. Då vi har förklarats rättfärdiga av tro har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Och det här, det handlar inte om en yttre politisk fred här på jorden, utan det handlar om en andlig, himmelsk och evig frid med Gud. Och den erbjuds i evangelium till precis alla människor. Men den frid som bara de äger som tror på budskapet om frälsning i Jesus Kristus. Ser vi till det yttre, till tillståndet i samhället, så blev det ju inte bättre för att Jesus föddes. Snarare tvärtom. Så dagens text bekräftar Jesu ord då han säger: tro inte att jag har kommit för att skapa fred på jorden. Jag har inte kommit med fred utan med svärd. Det här beror ju inte på att Jesus förkunnar ett krigiskt budskap, utan det beror på den reaktion människor har på fridens budskap. Så Josef och Maria, de fick genast fly till Egypten för att komma undan Herodes, som hade beordrat att alla pojkar som var 2 år och därunder i trakten av Betlehem skulle dödas. Och det var den omedelbara reaktionen. Och ser vi till det vidare historiska sammanhanget så ser vi samma sak. Jesus fick ju inte leva ett fridfullt liv fast han kom med fridens budskap, utan han blev överlämnad och utlämnad till misshandel och död. Och strax före sin död så förutstår Jesus Jerusalems förstöring. Det kanske är den hemskaste händelse överhuvudtaget. Berodde på att de inte tog emot fridens budskap och fridskonungen, utan de ville ha en annan messias, och de utnämnde också en annan messias, en krigsherre. Och det blev konsekvensen, Jerusalems förstöring. Jesus hade också förutsagt krig och krigslarm, nöd och förföljelse ända till tidens slut. Samtidigt med det har han också förutsagt att evangelium om riket ska predikas ända till tidens slut. Så om det var någon som hoppades att Messias skulle skapa ett paradis, ett lyckorike här på jorden, så tog det ju definitivt slut, det hoppet, slut när Jesus föddes och lades i en krubba, och definitivt slut när han fick fly till Egypten och barnen i Betlehem blev dödade. Och ändå så hade ju änglarna helt rätt när de sa att han kom med frid på jorden och Guds välbehag till människorna. Han lämnade en tom grav efter sig när han var klar med sitt arbete. Han lämnade en tom grav som bekräftelse på att vi är förlåtna och har nåd från Gud. Och han har gett oss ett fast hopp om en uppståndelse lik hans. Vi har frid med Gud genom tron på Jesus Kristus. De vise männen, de hade blivit varnade av en ängel för att återvända till Jerusalem. Och därför så tog de en annan väg tillbaka till sitt land igen. Och Herodes, han kände sig lurad av de vise männen. Att det var en ängel som hade uppenbarat sig för dem. Att en ängel hade sin hand med i spelet, det tänkte han ju inte på ett ögonblick. Herodes, han hade sagt till de vise männen att han ville också komma och ge barnet sin hyllning. Han hade från början tänkt ut vilken hyllning han skulle ge barnet. Han hade ju naturligtvis tänkt döda barnet, precis som han tidigare hade dödat alla som han bara misstänkte kunde hota hans ställning. Och nu blev det istället så, och det var nog inget större problem för honom, att han fick ge order om att alla barn under två års ålder och därunder skulle dödas i trakten av Betlehem. Så han tänkte ganska generöst. Så om man tog till 2 år så räknade han med att också den nyfödde skulle finnas med bland dem och inte sen leva. Återigen visade sig en ängel i en dröm, och den här gången för Josef. Han blev varnad för Herodes grymma plan och fick befallning att ta Maria och barnet och fly till Egypten och där invänta vidare anvisningar. Och Josef tog genast sin familj samma natt och flydde till Egypten. Och där stannade han med sin familj till dess Herodes hade dött. Matteus skrev sitt evangelium för människor som väl kände innehållet i profeternas skrifter. Och Matteus kommer ju med övertygande argument, och inte bara ett övertygande argument, utan hela Matteus evangelium kommer gång på gång med samma argument. Det här är förutsagt. Det sker precis det som är förutsagt. Och att så många profetier ska gå i uppfyllelse på en och samma person, det är helt osannolikt. För att vi ska tro så visar Matteus gång på gång hur profetierna gått i uppfyllelse på Jesus. Josef stannar i Egypten tills Herodes hade dött, och han väntar på vidare anvisningar från ängeln, precis som ängeln hade sagt till honom. Och det skedde för att det skulle gå i uppfyllelse som Herren hade sagt genom profeten: ut ur Egypten kallade jag min son. Och det här ordet är hämtat ur Hosea 11 kapitel. Gud räddade sitt utvalda folk, som här kallas min son, ut från fångenskapen i Egypten. Den här handlingen, en handling kan också vara en profetia. En handling kan också förutsäga något. Och den här handlingen pekade framåt mot den egentliga uppfyllelsen, när Gud kallade sin enfödde son ut ur Egypten. Så vi ser hur Gud bevarade barnet för all skada, för att han skulle kunna utföra sitt verk att rädda oss ut ur slaveriet i Egypten, ut ur syndens slaveri. När Herodes såg att han hade blivit vilseledd av de visa männen blev han ursinnig och lät döda alla de pojkar i Betlehem och hela dess omgivning som var 2 år och därunder. Detta enligt den tid som han noga tagit reda på av de visa männen. Då uppfylldes det som var sagt genom profeten Jeremia. Ett rop hördes i Rama, gråt och högljudd klagan. Rakel sörjde sina barn, och hon ville inte låta trösta sig eftersom de inte längre fanns till. Och återigen så visar Matteus på en uppfylld profetia. Rakel får här representera alla sörjande judiska mödrar. Rakel, det var ju den hustru som Jakob älskade. Och hon betraktas här som mor till hela Israel. Hon blev begravd vid vägen där just utanför Betlehem. Och hon framställs i den här bilden som att hon sörjer och bittert klagar från sin grav. Och det här, det är den bild som Jeremia tecknar för att beskriva den stora sorgen över de 10 stammarnas rike, Nordriket, som blev bortförda på 700-talet av assyrierna. Och de blev bortförda på det sättet att de blev spridda i det stora assyriska riket, så att de upphörde att existera, återvände aldrig. De fanns inte mer till. Och när Jeremia nu tar upp det, så var situationen så att nu är det återigen en sorg i Rama. Gråt och bitter klagan, för nu har Juda samlats där, fångtransporterna samlats där, för att också Juda ska föras bort i fångenskap. Men som vi hörde i profetian, så sa Gud till henne att torka tårarna, de ska få återvända. Så på grund av sitt löfte så lät Gud en liten rest återvända. Men det som tas upp här och i Matteus, det är ju den stora sorg när barnen inte längre finns till, så som det var med de 10 stammarnas rike. Så samma profetia fick sin fullkomliga uppfyllelse i den här trakten av Rakels grav, när Herodes dödade barnen. Mödrarna lät sig inte tröstas, för barnen fanns inte längre till. Vi vet inte hur många barn som Herodes dödade. Betlehem, det var en liten plats, en liten stad, och antalet invånare nu efter skattskrivningen var säkert inte så stort. Antalet barn som blev dödade var säkert inte så stort. Men brottet var stort och sorgen var stor. Och vi kan inte förklara varför det här sker. Varför låter Gud detta ske? Att oskyldiga barn får sätta livet till för Jesus skull. Vi vet inte. Vi kan bara säga med Abraham, skulle inte han som är hela jordens domare göra det som är rätt? Och vi vet att hela jordens domare har ju sänt sin son full av nåd och sanning. Och det heter inte sände Gud sin son för att döma världen, utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Det är ett svar. Men det är inte ett svar som tillfredsställer förnuftet, men det är ett svar för vårt hjärta. Det ger glädje i hjärtat, även i den största sorg. Inte sände Gud sin son till världen för att döma världen, utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Och då får vi säga inklusive dessa barn. När Herodes nu var död, se då visade sig en Herrens ängel i en dröm för Josef i Egypten. Ängeln sa, stig upp och ta med dig barnet och dess mor och bege dig till Israels land, till det som ville ta barnets liv är döda. Han steg då upp och tog med sig barnet och dess mor och kom till Israels land. Men när han hörde att Arkelaus var kung över Judén efter sin far Herodes, så vågade han inte bege sig dit. Och sen han i en dröm hade blivit varnad för detta, så drog han bort till Galileens område. Han bosatte sig i en stad som heter Nazaret, för att det skulle uppfyllas som var sagt genom profeten att Jesus skulle kallas Nazaré. Det tror jag inte han visste när han valde den staden. Men profetian gick i uppfyllelse, eller profetierna, för att vara rättare sagt. Vi hör hur Gud genom sin ängel gav Josef anvisningar så att barnet och ja, hela familjen kunde vara helt trygga. Och det skedde för att det som var sagt genom profeterna skulle gå i uppfyllelse, att Jesus skulle kallas Nazaré. Och i och med att Matteus på det sättet hänvisar till profeterna, så är det ju inget speciellt bibelställe han har i tankarna, utan en sanning om Messias som framställs på olika ställen i profeternas skrifter. Och vad kan det vara för sanning om Messias som sammanfattas med det här begreppet Nazaré? Vad innebär det att bli kallad Nazaré? Ja, Nazaret, det var en liten bortglömd plats. Den nämns inte i Gamla testamentet. Den nämns inte i de judiska skrifterna. Vad kan Gud ha haft i tankarna med att först låta sin son födas i ett stall och läggas i en krubba för att sen växa upp i den minsta, mest föraktade och bortglömda stad som man kan tänka sig? Ja, var det inte just det som var förutsagt? Jesaja förutsäger att han ska lysa fram ur nattsvart mörker. Jesaja beskriver honom som ett skott som skjuter fram ur Isais avhuggna stam. Han beskriver honom som ett rotskott ur torr jord. Ett rotskott som kommer ur torr jord. Vilket överlevnadsvärde ger vi ett sånt rotskott? Amos beskriver att han ska resa upp Davids fallna hydda, mura igen dess sprickor, resa upp det som är nerrivet. Jesaja beskriver att han kommer ödmjuk, ridande på en arbetsåsnas föd. Så den bild som profeterna ger av när Messias kommer, det är ju en bild som är långt ifrån lovande och fördelaktig ur mänskligt sätt, ur mänsklig synvinkel. Och till den här bilden passar det ju att Jesus också växer upp i en liten, föraktad och nästan bortglömd stad. Så kom ihåg vad Nathanael sa till Filippus när Filippus fann honom och sa till honom: den som Mose har skrivit om i lagen och som profeterna har skrivit om, honom har vi funnit, Jesus, Josefs son från Nazaret. Nathanael sa till honom: kan något gott komma från Nazaret? Men sen när han hörde Jesus tala, så han behövde bara höra ett ord från Jesus, så ändrade ju han sig. Men det här: kan något gott komma från Nazaret, speglar ju ändå vad man ansåg om den platsen. Och vi vet också att de skriftlärda och fariseerna, de ville ju inte erkänna Jesus som profet just av den anledningen. Och de kom också att kalla de kristna för nazareer. Varför? Jo, för att uttrycka sitt förakt och speciellt då för deras mästare. Så att Jesus kallas Nazaré, det är en sanning om Messias som flera profeter framfört. Att han ska komma som en ödmjuk, enkel tjänare. Han ska bli föraktad. Människor ska hålla honom för intet. Och ändå vilade herradömet på hans axlar. Och ingen av hans fiender kunde ta hans liv. Inte den grymme Herodes, inte farisén och den skriftlärda. Och Pilatus skulle heller inte haft någon makt över honom om den inte hade blivit given åt honom ovanifrån, som Jesus säger. Ingen tog hans liv, utan han gav sitt liv. Och han gav sitt liv för oss. Och han hade också makt att ta det tillbaka. Och han gjorde det, och han lämnade en tom grav bakom sig. Sån är vår frälsare. Och skriften lovar att var och en som flyr till honom ska inte komma på skam. Så hos honom är vi evigt trygga. Amen. Låt oss be. Herre, vi tackar dig för att du styr över kungar och riken, för att ditt ord ska gå i uppfyllelse. Och vi litar på att du styr också över våra liv, för att ditt ord ska gå i uppfyllelse. Och du har lovat att allt samverkar till det bästa för dem som älskar dig. Vi tackar dig för att du dog och uppstod för oss, för att ge oss ett fast hopp om evigt liv. Och vi tackar dig för tryggheten i din gemenskap. Amen.